Vi tackar dig, älskade Fader, att vi kan komma ända fram till nådens tron genom Jesu blod. Vägen är öppen. Och Fader, du längtar efter att hjälpa oss. Att vi ska få barmhärtighet och vi ska få nåd ifrån dig. Vi får hjälp till rätt tid. Fader, du vill att vi ska se mycket mera av din barmhärtighet och de rikedomar du har givit i Kristus. Att du har besvarat alla böner i honom. Att allt du har lovat har du sagt ja i Kristus. Och därför får du också genom honom sitt amen. Jag tackar dig, älskade Fader, att du ska öppna våra ögon, våra hjärtans ögon. Så att vi ser, så vi kan med frimodighet komma fram till din tron av nåd för att ta emot. Jag tackar dig, Fader. I Jesu Kristi namn. Amen. Gud längtar efter att vi ska se vad han har givit. Så att vi glatt kan komma med små saker, med allt och hämta hos honom. På grund av rättfärdighetsgåvan. Alla välsignelser är knutna till rättfärdighetsgåvan. Alla förbannelser är bundna till den gamla naturen. Så det som Gud vill visa oss är att när jag har blivit frälst, så behöver jag leva i min nya natur för att få del av välsignelserna. För förbannelserna tillhör den gamla Adam. Och lever jag Adams liv, då kommer mörker över mig. Så välsignelserna är knutna till Kristus, till det rättfärdiga livet. Och det livet kan jag bara leva i tro. Och tro kommer av uppenbarelse. Och uppenbarelse kommer av ordet. Och därför behöver vi vara så mycket i ordet. Så att Gud kan öppna för oss. Så vi kan ta emot mer och mer och mer. Och att vår själ får bli fri från allt som hindrar. För problemen sitter i själen. Vad är själ för något? Vad är själen? Det är vårt känsloliv. Vårt tankeliv. Vårt viljeliv. Och vårt förstånd. Det är själen. Och själen måste bli ett. Tankarna måste bli ett med Guds ord. Så att själen måste underordna sig. Sinnet måste förnyas med ordet. För jag kan inte styras av min själ. Utan jag måste styras av min ande. Kristuslivet i anden. Men om själen inte är förnyad. Om sinnet inte är förnyat. Då är det andliga livet bundet i anden. Och kommer inte ut i själen. Och Kristus uppenbaras inte i oss. Därför att arbeta på sin frälsning med fruktan och bävan. Du arbetar på själen. Att rena själen i lydnad för sanningen. Alltså det här är vårt arbete. Och att tänka så här. Alltså lösningen kom häromdagen för mig. Gud gav ett ljus och bara pang sa det. Och jag såg en sak som jag inte har förstått. Eller jag har förstått det på lite men inte så. Som han visade det. Alltså lösningen i allt ligger att mista sitt liv, att försaka sig själv, att tro att jag är död med Kristus. Det är lösningen. Uppstånden med honom. Så att hela tiden försaka sig själv. När själen går igång med känslor, jag mister de känslorna. Jag handlar inte på dem. När negativa tankar kommer, jag låter dem inte vara kvar. Jag styrs inte av mitt mänskliga förstånd, det jag ser och upplever. Utan jag mister mitt självlivsstyrande, mitt självliv. Och så går jag i tro till honom och tar emot hans tankar, hans känslor, hans vilja. Och låter honom leva istället för mig. Jag lovar, det är lösningen på allt. Att dö. Att hålla för att jag har dött med Kristus. Nu lever inte längre jag. Utan Kristus lever i mig. Det är lösningen. Det är evangeliums lösning. Det finns ingen annan lösning för oss som människor. Det hjälper inte med psykofarmaka. Det hjälper inte med psykoterapi. Det är en enda sak att dö med Kristus. Och att uppstå med honom. Jag satt på ett möte på Eriksdalshallen en gång. För massa år sedan. På 70-talet var det säkert. Och så säger en predikant så här. Vi har dött. Jag fattade ingenting. Jag flög upp. Ja! Skrek jag. Jag förstod ingenting. Men i min ande var det, ja. Jag satt en gång i Philadelphia kyrkan, Pelle Karlsson predika. Han sa, vi har dött. Ja, men jag fattade. Men det var ett gensvar som, Ja, där är lösningen. Det finns ingen annan. Alla problem löses med att nu lever inte längre jag. Allt. Och när jag inte längre lever och Kristus tar gestalt i min själ, då är han min själs herde och vårdare. Behövs det något mer? Nej. Men det som jag såg då, det var det här som jag inte har förstått. Här sås en själisk kropp. Där uppstår en andlig. Och vad är det? Här sås en själisk kropp. Där uppstår en andlig. Alltså har vi en själisk kropp. På grund av syndafallet. På grund av att människan åt av kunskapens träd på gott och ont har vi en själisk kropp. Hade människan inte gjort utan ätit av livets träd, då hade vi haft en andlig kropp. Men på grund av det så var det själen som styrde våra liv och som gjorde val i våra liv, inte Gud. Och när vi blir frälsta, då har vi denna själiska kropp. Så vårt andliga liv måste ta sig igenom själen. Det behövs inte när vi kommer hem. För rakt fram för anden. Men här måste det andliga livet ta sig igenom själen. Och där är problemet. Och därför måste jag mista mitt självliv. Jag kan inte styras av vad jag känner. Av mitt förstånd. Av vad jag vill. Utan jag måste dö. Det finns ingen annan lösning. Och då tar Jesus gestalt. Så när reaktioner kommer, när man hamnar i en situation, när man blir besviken. Så det finns ju anledning att bli besviken. Men vi kan inte lösa de situationerna. Utan det är bara Jesus. Alltså måste jag vara död. Alltså lägger inte jag mig i saken. Igår hände det mig en sak som var jättespeciell. Och jag kände hur allt var stilla. Och jag kände bara hur mitt hjärta sa, jag ger det till dig Jesus. Jag rör mig inte. Jag reagerar inte. Det är inte min sak. Ingenting är längre min sak. Ingenting på jorden är längre min sak. Allt är din sak. Och då när jag hörde för flera år sedan när Jesus sa så här, gå mot en total förening med Kristus livet. Så känner jag nu att när jag inte reagerar utan litar på honom, då känner jag att min själ är förenad med honom. Och då känner jag att här är livet. Så nu arbetar jag på det här. Jag predikar för mig själv hela tiden att jag har dött. Jag håller för att jag har dött. Nu lever inte längre jag. Utan Kristus lever i mig. Och det liv jag lever här i kroppen, det lever jag enbart i tro på honom. Och litar på honom. Det är hemligheten. Att leva är för mig Kristus. Och att dö är en vinning. Så att när det börjar surra i själen, lägg ner. Överlåt till Jesus. Lita på honom. Gör ingenting. Säg ingenting. Försvara det inte. Förklara det inte. Lämna det till honom. Mist ditt liv. Det finns inget bättre. Det finns inget bättre för någon människa än att släppa taget och låta Jesus leva istället för mig. Han inte bara dog istället för oss, utan han vill också leva istället för oss. Och nu när jag smakar det här i små portioner som jag aldrig har smakat förut, så vet jag att det här är livet. Att uppleva att andens liv tar sig ut i själen och börja ta kontroll. Det första som kommer är frid. Oberoende av yttre omständigheter så kommer det frid. Sen kommer någonting, glädje och en enorm tacksamhet. Tack att jag får vara död. Tack för att jag får mista mitt liv. Försaka mig själv varje dag. För hans skull. Och då tänkte jag så här, det låter så här, bära sitt kors varje dag. Det är att hålla för att jag är död varje dag. Då tänker det säger man ju lite religiöst här, att bära sitt kors, att mista sitt liv, det låter lite så här. Men alltså det är hurra för Bamse far som har gjort det möjligt att jag inte behöver leva Adams liv med förbannelsen. Utan jag får leva mitt himmelska liv redan här i denna hydda som snart ska lämnas. Så får jag leva det himmelska livet. Problemet med Kristi kropp idag över hela jorden är kött. Det är det enda problem som finns. Problemet i äktenskapen, vad är det? Kött. Problemen i relationer, vad är det? Kött. Det finns inget annat problem än kött. Och därför gör djävulen allt för att dra vår själ från uppmärksamheten att ha sinnet vänt till det som är där ovan, till det som vi känner och upplever hela tiden. För att dra vår själ i förening med kött. Kunskapens träd. Och när Gud har belyst det för mig på sista dagarna, så ser jag varje dag kunskapens träd på gott och ont. Mina val. Livets träd. Herrens val. Det står framför oss samma träd varje dag. Att kunskapens träd, jag avgör vad som är rätt och fel. Jag bestämmer mitt liv, jag bestämmer min morgondag. Jag bestämmer vad jag ska jobba med, vad jag ska bo, vem jag ska umgås med, jag bestämmer. Eller mister jag mitt liv och låter Jesus vara huvud. Och tror att köttet är fördömt genom Jesu död. Att inte längre synden har sin makt kvar i mig på grund av att han bor i mig genom den helige ande. Det är lösningen. Och nu närmar vi oss avslutningen på den här tidsåldern. Tror ni alla det, att vi närmar oss avslutningen? Och vad är det Gud letar efter? Ett avskilt folk. Ett folk som tillhör honom. Ett folk som följer honom vart helst han går. Kan vi det om vi styrs av köttet? Nej. Gud sa så här, Esau hatade jag. Det kan vara svårt för människor att orka höra. Vad menar han säger att han hatar det för? Jag hatar kött. Om jag är frälst, på nytt född, talar i tungor, kan mycket bibelord, har uppenbarelse om hälsa, säger genom Jesus sår har jag blivit helad, kommer till Gud och säger genom Jesus sår har jag blivit helad, men kommer med sig, så händer ingenting. Hur mycket jag än rabblar bibelord, hur mycket uppenbarelse jag än har av att Jesus spar mina sjukdomar, kommer jag med sig så hjälper inte uppenbarelsen. Ingenting hjälper om jag kommer med kött. Jag kan inte komma inför Gud med kött. Och när jag kommer inför Gud i anden i Kristus, så behöver jag knappt bekänna några bibelord. För då tillfaller välsignelsen mig automatiskt. Jag ska avhålla krankhet ifrån dig. Så vårt intresse borde idag vara att inte följa efter köttet. Oberoende vad som händer. Djävulens skräck är ett folk som lever Kristus. För då avslöjas triumfen på Golgata. Och därför måste du och jag personligt ställa sig inför korset och säga, jag tar emot din död Jesus som min död. Du dog för mig. Inte allmänt. Du dog för den här personen. Du dog för mig. Du tog all min synd på dig. Straffet för alla mina synder tog du på dig. Och du uppstod. Och jag var i dig. Du uppstod för mig. Så att jag kunde vara i dig. Så jag kunde få en ny natur. Och leva för dig. Och jag måste ta det personligt till mig. Och det går inte att stå i en förbönskö och få handpåläggning. Jag måste ensam ta mitt ansvar inför Gud. Du dog och uppstod för mig. Jag måste tro att han dog för mig. Jag måste tro att han uppstod för mig. Jag ensam personligt tar ansvar för hans död och uppståndelse. Och tar emot det som en gåva. Och så måste jag leva i det nya livet. Och lämna det gamla livet. För att det ska bli en verklighet för mig. Att vara kvar i köttet. Och läsa Bibeln. Och hålla på och rabbla bibelord. Alltså det är ett elände. Då är man kvar i öknen. Och att leva ökenliv som kristen. Hur roligt är det? Men om vi tänker att det var två stycken som kom igenom. Av ett helt folk. Flera miljoner. Som kom igenom öknen. Och kom till denna Jordan. Och dog där, för att Röda havet var Jesu död. Jordan i vår vandring, alltså fram till Jordan i vår vandring, där vi kommer, där Jesu död blir min död i praktiken. Då är ökenlivet över. Och smäleken från Egypten, arvsynden försvinner. Jag skördar det jag inte har sått. Jag börjar leva i löfterna som är i Kristus, som besvarade mitt ja. Därför är det idag framåt mars. Mot Jordan. Mot Jordan. Alltså ge allt vad du har. Lämna köttet. Förnya ditt sinne. Gå mot Jordan. Kosta vad det kostar vill. Du ska vinna Kristus. Lämna allt som är bakom dig. Tänk inte vad du har gått igenom. Låt det vara. Sikta på. Jag ska vinna Kristus. Kristus ska bli mitt liv. Att leva ska för mig vara Kristus. Hela vägen till jag en dag kommer hem. Till hans namns ära. Och till min välsignelse för att Gud ska kunna röra vid människor genom mig. Ta det här sätt nummer ett i ditt liv. Mer än någonting annat. Det finns inget annat. Och då blir det livet. Jag förstår mer vad Paulus säger så här. Jag jagar mot målet för att vinna Kristus. Jag förgäter det som är bakom. Men så säger han, många vandrar som fiender till Kristi kors. De har buken till sin Gud. Alltså lever fortfarande efter vad jag vill. Mina val, mina begärelser. Och nu har vi så kort tid på oss. Han kommer snart. Det står att den som tror att han kommer snart och vi ska bli honom lika, står det i 1 Johannes 3:3 tror jag. Han renar sig som han är ren. När bruden, som det står om i uppenbarelseboken, hon som har låtit rena sig, hon som har renat sig. Och fienden gör allt idag för att bedraga Guds folk. Det är vad jag känner, alltså verkligen från Gud. Så jag säger till dig, bli inte bedragen. Och det djävulen gör, det är att han tar dig förbi korset. Om du får undervisning och det inte handlar om att du ska dö, så är det fel. För det är din räddning att du dör. Så att vara vaksam, verkligen, om du lyssnar på predikan. För det finns så mycket lyckopredikan. Men det blir ingen lycka av det. Men man flyr för korset för att mista mitt liv, att jag inte får göra vad jag vill och jag inte längre styr. Men där är lyckan i Kristus. Vi ska läsa andra Petrus, men jag tänkte bara det här i andra Korintherbrevet 11:1-3. Jag skulle önska att ni ville ha fördrag med mig om jag nu talar något lite efter dåra sätt. Dock, ni har helt visst fördrag med mig. Ty jag nitälskar för er så som Gud nitälskar. Och jag har trolovat er med Kristus och ingen annan. För att kunna ställa fram inför honom en ren jungfru. Det är vad Gud längtar efter. Ett renat folk, ett heligt folk. En ren jungfru. Men så säger Paulus här. Men jag fruktar att så som ormen i sin illfundighet bedrog Eva, så skall till äventyrs också era sinnen fördärvas. Och dras ifrån den uppriktiga troheten mot Kristus. Så att djävulen är ute efter att bedra oss. Och där han bedrar oss, det är i våra sinnen. Och därför måste sinnet förbli i ordet. Så jag förstår sanningen. Så att sanningen kan göra mig fri. Så att jag kan hålla emot lögnerna. Det finns massa falska profeter och villolärare. Och vi ska börja med andra Petrus brev idag. I första Petrusbrevet, då varnade han, eller han tröstade dem för förföljelsen. Det var faror utifrån. Men i andra Petrus, då är det faror inifrån. Att man kan bli bedragen. Andra Petrus brev skrevs ungefär år 67. Samtidigt som Paulus skrev andra Timoteusbrevet. Och andra Timoteusbrevet var ju Paulus sista brev. Och andra Petrus brev är Petrus sista brev. Han skrev det antagligen från Rom. Och sen dog han. Han blev korsfäst, och man tror ju att det var upp och ner. Så det här är det sista vi hör. Det är det sista han lämnar ifrån sig. Andra Petrus brev. Och då varnar han i andra kapitlet för att bli bedragen för falska lärare. Och jag kan känna så här i mitt hjärta för er. En enorm smärta om fienden på något sätt får in någonting som för er bort ifrån Kristus. Men tänk så här, det sanna evangeliet, det är att vi har dött. Och att vi måste försaka oss själva, mista vårt liv. Varje dag bära sitt kors. Jag måste varje dag hålla för att jag har dött. Annars kan jag inte följa Jesus. Och är det en annan undervisning som inte betonar korset och blodet och mista sitt liv, så är det inte ett sant evangelium. Utan fienden vill locka oss till en lättare väg, till någonting bekvämligare. Guld och gröna skogar får vi genom positiva bekännelser och tro. Men det föregås av att vi måste mista vårt liv. Det finns inget annat. Och jag upplever idag i praktiken, jag har aldrig varit med om något sånt här. Alltså det började för 5,5 år sedan. Att Gud började ett verk som han började med att säga, gå mot en total förening med Kristuslivet. Det hörde jag först innan det började. Sen sa han så här, att låta ordet bli kött, det är att älska mig. Sen började det. Sen brakade det lös. En underbar fostran. En underbar aga. En underbar korrigering. En underbar tillrättavisning. Där Gud pekar på mitt kött. Där jag inte ens en gång märkte det. Jag hade ingen förståelse av när mitt kött poppade. Så. Men Gud var där. Och så har det pågått nu i 5,5 år. Och sista året så är det en fostran som är annorlunda. Alltså det är, vad ska jag säga, förkrosselse kan. Resultatet av den fostran som jag går igenom nu är förkrosselse. Det går inte att beskriva med ord, men det är väldigt, väldigt speciellt. En enorm tacksamhet till Gud, men det är inte lätt, kan jag säga. Det är väl kanske svårare än vad jag hade trott. Bara för att vi har en fiende som inte vill att det här ska ske, utan han laddar samtidigt. Han laddar allt med det han har. Så att det är annorlunda än vad man kan föreställa sig. Men om jag förstår att det kristna livet inte är lätt. Men jag förstår att slutresultatet är så mycket värt. Så att det jag går igenom för att komma fram och komma igenom till slutfrälsning. Så är det svåra jag går igenom. Ingenting. Det är ingenting. Jag ser att det är ingenting. Så det svåra vi går igenom, som vi måste gå igenom, som kommer, som Gud tillåter, det väger ingenting mot den frukt som det blir i våra liv. Och när du och jag har mist våra liv och Kristus har tagit gestalt, så vi kan säga, nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig, då är jag den jag är. Mitt sanna jag har sätts i honom. Ditt sanna jag, den du egentligen är, den som Gud såg i sitt hjärta. Och som han kallade vid namn. Han gav dig ett namn som ingen känner. Som du kommer få från honom en dag. När du står inför honom. Och du har blivit den du är. Allt vad fienden har försökt göra i ditt liv är helt borta. Och du står inför honom som den du är. Då ger han dig en sten. En vit sten med ditt namn. Det här är du. Det här kännetecknar den jag gjorde dig till. Så vi håller på att förlossas. Helt och hållet utifrån Adam och in i Kristus för att få bli som vi är. Och att bli den jag är, där samarbetar jag med Gud. Den högsta kallelsen är inte apostelns. Det är att bli den du är. För den sakens skull finns det apostlar och andra tjänster. Men vi har tittat helt fel och bedömt som världen. Men den högsta kallelse du har, det är att bli den du är. Älska dig så mycket så att du vägrar någonting annat. Du har rätt att bli den du är. Och när Jesus kommer så är bruden utan fläck och skrynka. Bruden har övervunnit synden. Det som första uppryckandet. Bruden är utan fläck och skrynka. Hon har övervunnit synden genom Kristuslivet. Genom att tro på honom. Och jag tror att vi är jättenära faktiskt. Och det är en sak jag brukar inte säga, jag brukar säga det privat, men när jag var liten så hade jag mycket som var lite speciellt. Och för 18 år sedan när min pappa dog och jag satt hos honom vid hans dödsbädd, så berättade han att när jag föddes så dog jag. Och han fick en chock och sprang ut, för det var drottning Kristinas jaktslott, för det fanns inga sjukhus. Efter andra världskriget där så var brist, så han sprang ut i snön och han var inte på nytt född kristen och ställde sig och ropade på Gud. Och han sa att då kom den ängel. Och jag sa till ängeln, kan det här barnet få leva? Och han, ängeln, sa, stå här och vänta på besked. Och min pappa sa det, hade de kommit ut härifrån och undrat vad jag tog vägen. Och jag hade sagt, här står jag och väntar på en ängel. Så hade de trott att jag i sorgen hade missförståndet. Men han sa, ängeln kom tillbaks. Och sa, det blir som du vill. Barnet får leva. Och så blev det nödop. Det var bara det att jag gick väldigt sent men pratade väldigt tidigt. Och då hade jag minnen. Så när mamma var ute och gick med mig i vagnen så tittade jag och det gick solen ner och då sa jag, så där såg gatorna ut. Och då blev min mamma rädd. Och jag hade väldigt mycket att säga som skrämde min mamma och pappa. Jag vet att min pappa var både arg och rädd och sa, vad får hon allt ifrån? Men jag fick det vid det tillfället. Och det bar jag igenom mig och jag blev ett sånt jobbigt barn. Så att mamma och pappa orkade inte med fler barn utan det blev bara jag. För jag blev så fruktansvärt jobbig. För att kontrasten vad jag hade upplevt i mitt själ var så annorlunda mot det som var på jorden. Så jag blev ett argt barn som inte trivdes. Men jag var ungefär, alltså jag vet inte hur gammal jag var, men kanske runt 3-4 så hade jag en upplevelse av uppryckandet. Och då såg jag jorden på längre och längre avstånd. Och så såg jag hur jorden brast. Alltså det blev sprickor i jorden. Och så såg jag hur vi steg och steg och steg. Och så hörde jag en röst. Eller jag hörde inte en röst, jag hörde ett dån. Ett jättedån. Men här står det så här i 12:10, Uppenbarelseboken. Jag hörde en stark röst i himlen säga, som ett dån. Nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds och väldigt hans moders, hörde jag. Snäst ovanför huvudet på mig, som ett jättedån. Och det här visste jag att jag aldrig skulle berätta för någon. Jag berättade aldrig för min mamma och pappa. Och har burit i mig hela livet till jag börjat berätta på senare tid. Lite här och där. Men jag har burit i hela livet. Och nu vet jag att nu är vi snart där. Och när jag var ungefär 5 år så jag var så krullhårig. Och andra barn ryckte i de krullorna. Så att jag vill inte ha några krullor. Så jag gick till hårfrisörskan och fick det då. Så mamma och fick pengar. Så hon fick klippa av alla lockar. Och då sa den här hårfrisörskan, tänk en dag när du blir stor och du blir gift och får barn, sa hon. Och då sa jag, ja. Det är inte det viktiga. Jag väntar på honom, han ska hämta mig. Hårfrisörskan. Sen gick ju åren och jag gick förbi hennes frisersalong i hela min tonårstid. Och rätt vad det var när jag gick förbi den bland och öppnade dörren och så sa, är du kvar? Är inte du hämtar den? Så att det här har följt mig hela livet. Och varit en smärta på ett sätt. Hon kan säga så här, det har varit väldigt bra men det har också varit väldigt smärtsamt. För att jag har längtat då sen jag var liten efter att uppleva det jag en gång upplevde. Så är det. Det har legat kvar. Och idag på jorden är det inte lätt att vara. Och jag tror att Gud vill att vi ska förstå vad som väntar oss mer. Så vi kan ta det här med jordelivet lite enklare. Så att inte jordelivet får tynga oss utan att vi kan rikta in oss på att Kristus ska ta gestalt i våra liv. Att fienden inte hela tiden får tag i vårt sinne och drar oss bort ifrån Kristus. Utan ju mer fienden drar, ju mer riktar vi vårt sinne mot honom. Han kommer aldrig att svika oss. Aldrig. Djävulen är aktiv idag. Så han vet att han inte har så lång tid. Och han vill åt de utvalda. Självklart, för på det sättet kommer han åt Gud. Men om du väljer, ha ditt sinne vänt till det som är där ovan. Inte till det som är på jorden. Lev ett liv fördolt med Gud. Ha närmare och närmare kontakt så att din själ och Gud blir rätt. Gud älskar dig, han sviker dig aldrig. Fienden pumpar ditt sinne fullt med hot. Han vill skrämma livet av dig. Han vill att du ska lägga dig ner och dra täcket över huvudet och aldrig resa upp mer. Alltså det är vad djävulen vill, han vill att du ska dö. Han vill ha bort dig. Nu! Han tycker inte om att du är här. Han tycker inte om att jag är här. Han tycker det är hemskt att hur kan de där ha sunnit, kommit hit? Han vill inte, för han vill inte att du ska få ett hopp. Han vill att hoppet ska försvinna. Han vill att du ska titta på hur ditt liv har varit. Det är jobbiga och så jobbigt som det har varit så ska det förbli. Det är vad han vill. Han kör i sitt program. Men han har förlorat oss i Kristus. Men vi behöver se att vi är uppståndna. Vi behöver se att vi har dött. Och vi behöver ta emot det personligt. Att det är sant. Och att leva Kristus i tro. Och att mista sig själv. Försaka sig själv. Och inte bli sur och grinig. Utan lämna Adams livet. För i en stund. Paulus har en hemlighet. Så blir vi förvandlade. Och bruden rycks. Det blir en bra stund. Jag kommer att tjuta som en sirén. Jag kommer sprattla med de nya benen. Och tjuta som en sirena. Äntligen. Och jag vet att jag kommer att se jorden under. Och de som har gått före i Kristus kommer inte att komma efter oss, utan de kommer att gå före ändå. Så alla kommer att få vara med på den här evakueringen när vi lämnar. Oj, oj, oj. Och sen regerar vi med Jesus. Och sen kommer en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor. Tänk den dagen där vi är på en plats, en jord, där inte en blomma vissnar. Ingen är sjuk, ingen gråter. En evig frid, en evig glädje. Och det är sant. Det är en verklighet. Det här jordelivet kommer att vara så här. Men det som är det viktiga som kommer att ha evigt bestående värde, det är om vi började leva Kristus. Så att vi får gå in i hans rike, i hans härlighet på ett rikt sätt. För det har ett evighetsvärde att vi börjar leva Kristus här. Jag kommer till himlen även om jag inte gör det. Om jag är frälst alltså. Så även om jag är kötslig kristen kommer jag till himlen. Men att få gå in och kunna säga nu lever inte längre jag. Utan att jag hann dit. Nu lever Kristus i mig. Tecknet på det är att vi inte bekymrar oss. Att inte bekymmer får fästa. Att inte tvivel får fästa. Att inte fruktan får fästa. Men i den här processen, ha aldrig skuld för att du tycker att det går så sakta eller du har kommit så kort bit. Ha aldrig skuld. För vår pappa i himlen, han ler. Han ler mot oss. Och säger igen, upp och hoppa igen. Så att det finns ingen fördömelse från Gud. Utan han gör allt för att vi ska komma fram och leva Kristus. Han gör allt. Och han vill att vi ska se på varandra på det sättet. Så att vi hjälper varandra fram till att leva Kristus. Aldrig skälper, kritiserar och slår ner. Utan att vi hjälper varandra. Vi är på ett lopp. Ett lopp och löpa för att vinna Kristus. Så Gud sa till mig en gång så här. Jag har ju 4 söner. Och då sa han så här. Om dina 4 söner deltog i en tävlingskamp, vem av dem skulle du vilja vann? Alla, sa jag. Jag vill att alla ska bli etta. Och då sa Gud, det vill jag också med mina barn. Jag vill att alla ska bli etta. Och alla kan bli det. Och om vi istället för att skälpa varandra, förtala varandra, prata illa om varandra, håller blåbärshoppan framme på det här loppet. När du springer själv, så fram med blåbärshoppan till alla som är runt omkring dig. Så gläder du Gud. För han vill att alla ska komma i mål, nummer 1. Gud har inga speciella kelgrisar. Han har bara kelgrisar. Tänk på det. Han favoritiserar inte människor. Han tycker inte en predikant är en millimeter bättre än den som är värst i sin församling. Han älskar alla lika mycket på grund av Jesus. Så vi måste få en rätt bild. Men sen måste ju någon vara förälder. Det måste ju vara så. För att Gud ska kunna ge mer hjälp. Man mognar ju med åren, förhoppningsvis. Och att man då ska kunna vara en hjälp till dem som springer. Men vi ska nå i mål. Och inte låta oss skrämmas av vad fienden gör i våra liv. För att han har tillgång till vårt sinne. Det är där han jobbar. Han har sin verkstad där. Gud sa till mig så här. Låt inte djävulen ha en etta med kokvrå i ditt sinne. För då kokar han ihop något hela tiden. Och sen sa Gud en gång sen jag stod på ett möte i Uppsala så sa han så här, är det inte jag som ringer, sa Gud, lägg på. Så är det inte Gud som är på tråden? Lägg på. För varför ska vi lyssna på vår fiende? Han har 1000 förslag, 1000 hot, 1000 hemska framtidsplaner. Eller hur? Att det inte ska lyckas, hur hemskt det ska bli och allt. Jag var barnvakt på valborgsmässoafton. Och då var det 2 olika familjer då, mina barnbarn, som ville jag skulle göra 2 olika saker. Och det går då inte. Och så hade jag för 1 år sedan lovat ena. Och ja, det gick inte. Och då sa barnbarnet som är 6 år. Men farmor, du kan ju inte i förväg veta om ditt liv. Nej, kan jag inte. Jag tänkte så klokt. Jag kan inte i förväg bestämma och planera. Jag vet inte om mitt liv. Utan det är bara han som vet. Och därför måste vi vara ledda av anden. Vi vet inget om vår framtid. Vi vet inget om vår morgondag. Utan vi har nu att tro på honom och gå till honom. Och att han får bli verklig. Ju renare själen blir, ju verkligare blir Jesus för oss. Så att jag kan höra honom. När själen har mycket sår och mycket saker i sig, då är det svårt att höra Gud. Men att kunna höra honom, 1 ord ifrån honom, kan vara helt enormt. Han säger roliga saker och han säger mitt i prick. Så det löser en med ett ord han säger. Men vi ska läsa i andra Petrus ett kapitel. Men jag skulle bara säga så här att tro inte att det är något fel på ditt kristna liv för att det är väldigt jobbigt. Nej. Utan titta på Paulus. Hur han hade det. Titta på profeterna i Gamla testamentet. Titta på Jeremia. Titta på Josef. Så det är ingenting konstigt som händer. Utan det är kriget mot dig att du inte ska få bli den du egentligen är. Utan att du ska fastna i Adam. Och aldrig blomma i Kristus. Men Gud älskar dig så mycket. Mer än vad ni fattar. Så är det. Mer än vad vi som människor kan förstå hur Gud älskar oss. Petrus andra brev. Så läser vi första kapitlet. Simon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, hälsar dem som i och genom vår Guds och frälsares Jesu Kristi rättfärdighet har fått sig beskärd en lika dyrbar tro som vi. Den tron som vi har fått gör det möjligt för oss att bli de vi är. Nåd och frid förökas i hos er i kunskap om Gud, vår Herre Jesus Kristus. Och man kan säga så här, kunskap om Gud betyder egentligen att lära känna honom. Och när vi lär känna honom, då förökar sig nåd och frid. Alltså det som är givet i Kristus blir mer och mer i våra liv genom att vi lär känna honom. Och för att lära känna någon så behöver man ta tid. Jag tror att vi behöver förstå det, att vi behöver mer tid med Gud än vad vi kanske förstår. Häromdagen så när jag var med Gud, bara var med Gud. Vi förstår ju inte vad som händer när vi söker Gud. Och ibland när vi är stilla inför Gud vet ju vi inte vad som händer i andevärlden. Vi förstår ju inte vad som händer. Ibland känner vi inte Guds närvaro ens en gång fast vi söker honom. Utan vi bara är där och känner ingenting. Och så var det för mig. Och plötsligt så kom det tungotal som bara spruta. Och det tog inte slut. Och då tänkte jag så här, här händer det någonting som inte jag har del i. Som kom av att jag sökte Gud och jag vet inte vad som händer. Men det gick inte att få slut på det. Men efteråt kände jag en skillnad. Och efter det så är det som tungotalet ligger på lur. Och så har jag inte känt på väldigt många, många år faktiskt. Men i och med att jag var stilla inför Gud och väntade inför Gud. Så att vi tar tid. Allt det som leder till liv och gudsfruktan. Alltså det som leder till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som har kallat oss medels sin härlighet och underkraft. Genom dem har han också skänkt oss sina dyrbara mycket stora löften. För att ni ska i kraft av dem bli delaktiga av gudomlig natur och undkomma den förgängelse som är följd av den onda begärelsen råder i världen. Så vi får kraft genom löftena. Vi får nåd genom löftena. Stora löften för att ni ska i kraft av dem bli delaktiga av gudomlig natur. Alltså i kraft av löftena få mer av Kristus liv. Att Kristus tar gestalt i oss. Genom löftena. Vinnlägger just därför på allt sätt. Och här kommer det här då. På grund av löftena. Som ger oss kraft, förmedlar Kristus liv, så vill Gud att vår tro ska synas. Han vill inte att det som syns i vårt liv är att jag säger, jag är kristen. Utan han vill att vårt kristna liv ska synas. En demonstration i den här världen. När jag inte hade varit kristen så länge var jag jättebra på att predika för min man och för mina söner. Gud sa vid ett tillfälle, då sa han så här, att är det du som är Gud? Sa han. Nej, sa jag, det är det inte, men du gör mitt jobb. Ja. Men så sa han så här, låt dem inte höra om mig, låt dem se mig. Och det är stor skillnad. Det är lätt att prata, men för att de ska se så måste jag ju mista mig själv. Vers 5. Vinnläggen är just därför på allt sätt att om er tro bevisar dygd, i dygden kunskap, i kunskapen återhållsamhet, i återhållsamheten ståndaktighet, i ståndaktigheten gudsfruktan, i gudsfruktan broderlig kärlek, i den broderliga kärleken allmänlig kärlek. Alltså det är det nya livet. Så man kan säga att tecknet på den nya skapelsen är kärlek. Också kärlek till fiender. Och jag behöver veta att jag är en ny skapelse. Som har kraft ifrån Gud genom hans stora löften. Så att jag kan genom tron vandra i kärlek. Ty om detta finns hos er och mer förökas och tillstäder er inte att vara overksamma eller utan frukt i fråga om kunskapen om vår Herre Jesus Kristus. Som jag tänker på att jag är en ny skapelse. Jag har dött. Jag är uppstånden idag med Kristus. Om jag hela tiden tänker på att jag är en ny skapelse, då kommer jag att bära frukt. Men om jag glömmer att jag är en ny skapelse och glömmer att Kristus lever i mig, vers 9. Den åter som inte har detta, han är blind och kan inte se. Han har glömt att han har blivit renad från sina förra synder. Och då fortsätter jag, fast jag är frälst, att vandra på ett naturligt mänskligt liv. Här är kampen. Så här står kampen för alla människor. Vinnlägger därför mina bröder så mycket mer om att göra i kallelse och utkårelse fast. Ty om ni gör det ska ni aldrig någonsin komma på fall. Så att hela tiden påminna dig om din kallelse. Att nu lever inte längre jag. Så ska inträdet i vår Herres och Frälsares Jesu Kristi eviga rike förlänas er i rikligt mått. Alltså det har ett evighetsvärde. Därför, för att det här är så viktigt, kommer jag alltid att påminna er om detta. Fastän ni visserligen redan känner det och är befäst i den sanning som har kommit till er. Så han sa då om och om igen, så att de inte skulle glömma, du är en ny skapelse i Kristus. Det gamla är förgånget, se något nytt har kommit. Du har en ny personlighet, du har en kärlekhetspersonlighet. Inte en person som blir irriterad, inte en person som blir sur, inte en person som är lättstött, inte en personlighet som har förkastelse. Inte en personlighet som lätt hamnar i hopplöshet, du är en ny människa. Och Gud vill att du ska lära känna dig själv. Och hur kan du lära känna dig själv? Du behöver titta på dig själv. Och hur kan du titta på dig själv? Genom att spegla dig i ordet. I frihetens lag. Så måste du förbli speglande dig. Det går inte att spegla sig och så gå därifrån och glömma. Utan du måste titta dig i spegeln varje dag. Så att du inte glömmer vem du är. För annars talar djävulen om någonting annat. Vem du är. Och den djävulen säger att du är, det är en lögn. Den Jesus säger att du är, det är sant. Och du kan tycka så här, det här stämmer ju inte om mig. Jag kan ju inte vara så kärleksfull, så tålmodig, så saktmodig, så ödmjuk. Det är du. Det är du. Du är den som är saktmodig och ödmjuk i hjärtat. Som tar på dig Jesu ok och får ro för din själ. Det är du. Du älskar dina fiender. Det är du. Så allt vad djävulen håller på att köra i ditt sinne vem du är, det är en lögn. Så spegla dig så du ser vem du är. Spegla dig och se vem du är. Förkastelse, vem har förkastelse? Vem blir förkastad? Djävulen blir förkastad. Ja, Jesus blev förkastad på korset. Men det kommer från fienden för att vi har uppstått med Jesus. Ingen förkastelse finns. Vi är upptagna i den älskade. Vi är de älskade, upptagna i den älskade. Så tro inte på lögnerna som fienden säger om dig. Tro inte på dem. Jag säger till dig, för jag har känt att jag såg nu mänskligt sett att Gud rörde dig. Men jag såg i anden innan att Gud rörde dig. Ja. Så jag såg det innan reaktionen kom. Så såg jag att Gud pekade på dig. Att du ska se vem du är. Du ska se vem du är. Och jag håller det för rätt, vers 13, och tillbörligt att så länge jag ännu är i denna kroppshydda genom mina påminnelser väcka er. Tänk, Petrus han sa det om och om igen fast de visste det, för de behövde höra det. Så mycket, eftersom fienden tjatar hela tiden för att sänka oss. Och sen vers 14, till jag vet att jag snart ska lämna min kroppshydda. Detta har vår Herre Jesus Kristus givit till känna för mig. Men jag vill härmed sörja för att ni också efter min bortgång städse kan dra er detta till minnes. Till det var inte några slukt uttänkta fabler vi följde när vi kungjorde för er vår Herres Jesu Kristi makt och hans tillkommelse, utan vi hade själva skådat hans härlighet. Så att när vi tjänar Gud, att vi inte är sluga och försöker lura människor, manipulera människor, försöka få pengar av människor, försöka få människor att tro det jag vill att människor ska tro, utan predika sanningen. När Gud kallar dig att möta människor, så ge dem sanningen. Och vi gör det fritt och förintet, och för att vi älskar Gud och att vi talar om Jesus snara tillkommelse. För det är sant. Den här tidsåldern går nu mot sin avslutning. Det är skönt. För idag är det för många som lider. För många barn som lider. Vers 17. Ty han fick ifrån fadern ära och pris när från det högsta majestätet en röst kom till honom och sa: den är min älskade son i vilken jag har funnit behag. Den rösten hörde vi själva komma från himlen när vi vore med honom på det heliga berget. Så mycket fastare står nu också för oss det profetiska ordet. Och ni gör väl om ni aktar därpå, så som på ett ljus som lyser i en dyster vildmark, till dess att dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Vad handlar profetierna om? Alla profetior, vad handlar de om? Jesus Kristus. Lösningen, räddningsplanen. Och se på profetierna tills ljuset går upp i era hjärtan, till morgonstjärnan går upp. Rättfärdighetens sol går upp med läkedom under sina vingar. Jesus går upp i själen. Så vi ser. Men det må ni framförallt veta, att ingen profetia i något skriftens ord kan av någon människas egen kraft utläggas. Ty ingen profetia har någonsin framkommit av en människas vilja, utan därigenom att människor drivna av den heligande talade vad som gavs dem från Gud. Så människor talade vad de hörde Gud säga. Och Gud säger till oss vad profetierna betyder. Så vi behöver den heligande som lärare. Det går inte annars. Och den heligande för till dig det som du behöver höra. Men kampen är din död och din uppståndelse. Där är kampen. Så du kan ruska av dig allt som fienden gör för att påkalla din uppmärksamhet. Du vet var du är plågad. Och det är där fienden vill ha din uppmärksamhet. Han raspar och raspar och predikar och predikar och tjatar om och om igen. Till du en dag säger så här: det går inte att prata med en död. Det är bortkastad tid och ägna tid att försöka övertyga en död till något. Jag är död. Jag har dött. Lagen dödade mig. Och nu lever inte längre jag. Kristus lever i mig. I Kristus kommer djävulen inte åt oss. Åklagaren kommer inte åt oss. Lagen kommer inte åt oss. Världen kommer inte åt oss. Synden kommer inte åt oss. Köttet kommer inte åt oss. Förbannelsen kommer inte åt oss. I Kristus är själens rätta och enda hem. Det är enda platsen för frid för vår själ. Idag springer människor ben av sig för att vinna frid. Snabb frid finns det ju en medicin man gör reklam om på tv. Det är en liten burk med piller i. Och jag trodde inte mina ögon när jag såg det första gången. Snabb frid. Men att nå fram. Jag tror att jag ska kunna säga så här. För att det är inte lätt att ta sig igenom. Eftersom vi har ett motstånd. Och vi har vår egen gamla natur. Som vi måste hålla i tro på korset. Så är det en gammal psalm. Jag ska avsluta med den. Ingen hinner fram till den eviga ron. Som säger eldigt framtränger. Själen måste utstå en kamp för den tron var på vår salighet hänger. Ja, här gäller tränga sig fram. Annars går himlen förlorad, alltså på jorden. Så att jag inte får del av det här på jorden. Och någonstans i någon annan vers står det: här gäller göra motstånd min själ. Satan dig nåden ej unnar. Låt ingen människa hindra dig från att ta emot det som är givet just till dig i Kristus. Låt ingen människa hindra dig. Ingen relation på jorden. Inga omständigheter stoppa dig. Utan träng dig fram till Gud. Ta dig fram till Gud. Ta dig fram till Gud i varje situation i livet. Låt din själ få möta Gud i varje situation i livet. Det är ingen religion. Absolut inte. Det är ingen religion det handlar om. Och det är honom du ska förenas med. Inte med någon människa. Utan bara bli bunden till honom. Det finns ingen som kan göra dig glad. Det finns ingen som kan göra dig lycklig. Det finns inget som kan göra dig lycklig. Mer än föreningen med Kristus. Och det är sant. Det är sant. djävulen viftar med alla de där äpplena i det där kunskapens träd. Så att vi ska nappa på något äpple. Han har kört med massa äpplen i mitt liv. Sen Gud tog ut mig i tjänst. Han har haft äppelträd och viftat framför mig. Något äpple kan du väl ta ändå? Fräst äpplen! Så att jag ska haka på något. Och vissa äpplen har jag tagit. Men då har jag bekänt dem som synd och så har jag fått förlåtelse och rening från de äpplena. Och vissa äpplen har Gud direkt hoppat in och skyddat mig ifrån. Men det är en extrem kampanj för allt vad djävulen har på sin lista för att få oss bort ifrån Kristus. Det är säkert. Men vi vägrar. Jag ska förenas totalt. Jag går mot en total förening med Kristus och det gör du med. Och faller vi så kan vi gråta ut inför Gud. Vi behöver inte spela teater av någon fromhetstapperhet. Utan ibland är man jätteledsen. Då gråter man ut. Vi spelar inte teater och visar upp någonting. Utan vi är såna som vi är. Vissa dagar är vi inte alls på toppform. Men då är vi såna. Och då visar vi det för andra. Och då kan någon annan be. Så vi har ingen sån här, hur är det broder, frid. Vilket det är, frid eller ej. Vi har inget sånt. Utan vi är såna som vi är. Livet är inte lätt. Det är sanning. Men det blir ett gott resultat. Och fienden ska ångra att han försökte få oss ifrån Gud. Han ska verkligen ångra det. Jag är hämndlysten mot fienden faktiskt. Jag tycker han ska få sitt för allt vad han har gjort mot Guds barn. Genom alla tider. Och plågat oss. Och vi alla som här har utsatts för hans plåga. Började när vi var små. Mer eller mindre beroende på hur vi har haft det. Men vi får gottgörelse och vi skjuter tillbaka. Så är det. Vi ska göra ett ärevarv innan vi rycks upp. Ett stort ärevarv ska vi göra. Inte ett religiöst ärevarv utan ett ärevarv i det fördolda som ingen kan stoppa. Vi kommer att vittna. Ingen vet vad vi gör. Ingen vet vart vi är någonstans. Ingen vet vart anden tar vägen med oss. Ingen har koll på. Vi har inga mötesprogram vad vi är ute i vardagen. Utan vi far omkring livsfarliga soldater. Och Gud vet precis vilka han vill nå genom dig och mig. Så vi tackar dig, Fader. Vi tackar dig, älskade Fader. Och min bön är att ingen av oss som är här ska bedragas och föras bort från troheten i Kristus. Utan att vi ska söka dig i ordet. Och att din heliga ande ska hjälpa oss. Så vi känner igen sanningen och känner igen din röst. Så vi kan förbli trogna mot dig och förbli med vår själ i dig. I Jesu namn. Amen.